Radio Play.
Ja, vi kör då.
Det är lite som att knulla efter att man har tjafsat. Ja, oh, men vi kör väl då. Som att du har haft lite ont i huvudet och jag har tjatat på dig.
Wait. Vadå, du och Dolph blir inte sams först?
Jo, men vi bråkar aldrig.
Nej.
Vi bråkar ju
That's scary.
Nej, men you are the one som har sagt att de bra relationer är de relationer man aldrig någonsin bråkar. De relationer du bara har till mig.
Men bra relationer är ju scary.
Tycker du att vår relation är... Are you scared?
Men bråkar ni aldrig? Det finns ingen friktion överhuvudtaget.
Are you scared right now?
A little bit, yes.
Nu gör vi så här, hjärtat.
Ska vi be om ursäkt?
För att det här inte livesänds på Instagram?
Nej, för att vi är lite försenade.
We have nothing to be excused for. De har haft 140 andra avsnitt att lyssna på.
True.
Det är perfekt. Whenever we're late, there is always an opportunity to listen through the rest of the episodes of this amazing podcast. Ja, relationer är scary. Nej, vi bråkar aldrig. Vi bråkar aldrig, jag och Dolphy. Någonsin.
Men jag tror att det finns två typer
knappt av... Knappt tjafsar.
Åh, oh, gud.
Ja, förlåt, just det. Glömde bort att det var din podd. I'm just a co-star.
Det känns som att det finns två typer av bra relationer som du beskriver.
Mm-hmm.
En relation, och jag tror att det är den som du och Dolphy har, som är totalt uppeburen på rosor.
Ja, okej. Okay. Ja, du vet.
Där det inte finns några bråk.
Ja.
Och en annan relation där det inte finns några bråk. Men anledningen till att det inte finns några bråk är för att man konstant stänger in sina känslor. Alltså att man sitter där på middagen. Det är fredag kväll. Det är tända ljus. Men när du sitter där och äter så tittar du på din partner och du stör dig på honom men du säger ingenting. Förstår du vad jag menar? Det finns två typer av relationer. En som är uppe på rosor som ni har.
You
I
don't
hope,
have to tell me about
men det är inte
that.
Den relationen.
I've done it for a half year.
Alltså, för det var heller ingen bråk. Men det låg konstant i luften.
Ja.
För att det är ju livsfarligt. För det byggs ju sakta men säkert upp till the fight.
Alltså det var också den värsta typen av... Men vet du vad? Jag håller med dig. Och jag skulle säga så här att bra relationer är alltid ytterligheter åt det ena eller andra hållet. För att jag tycker ju personligen inte att bråk är negativt i en relation. Jag tycker att det kan finnas...
Per se.
Alltså att det finns någonting som kommer ur det. Alltså jag tycker din och min relation har ju utvecklats enormt sedan vi började göra podden.
Sen vi började bråka.
Nej men, ja, men faktiskt lite grann. Alltså sen det kan finnas friktion. Och man vet så här... Det är få personer som kan irritera gallfeber på mig så fort. And you fucking know it. Alltså du vet i sekunden jag skickat sms så vet du exactly where to answer to piss me off.
Mm.
And you'll do it.
I play the game.
You play the game, but anyway I love you. Med andra relationer så hade relationen ganska lätt avslutas då. Alltså jag tänker till relationer som inte är en partner. Alltså det spännande med att ha till exempel en podd tillsammans är ju även om du och jag pratar om att det är en levande organism och man inte behöver göra den, så finns det en, liksom en formellt sätt för dig med att umgås minst en gång i veckan som gör att man måste ses och då ställs relationen på prov. Men om man lever ihop med din fru, min pojkvän,
min man,
så måste man ju hela tiden dela med det för att stå alltså få dagen att fungera. Man kan inte bara, förstår vad jag menar?
Ja. Nej, men det är också en tunn linje såklart.
Alltså, förlåt. Jag är så dum. Hade jag inte varit så underkuvad, nej, men hade du och jag inte haft podden så hade det funnits situationer där vi kanske hade vilat två veckor från varandra. Eller då hade vi så här indirekt, man säger ju inte bara...
Nej, men så hade det varit.
Jag och Victor vilar från varandra nu. Så är det med alla mina andra vänner, så träffar man dem. Och det är så jävla kul. Och så man går därifrån och tänker man, it's gonna be another month.
Ja, eller man tänker ju inte så. Man tänker ju, det här måste vi ju göra oftare. Men som vi har pratat om tidigare, du måste ju strukturera upp ditt privata liv som om att det vore ditt professionella liv för att få det att fungera.
Ja.
Så är det ju. Du kan inte som en vuxen person gå och träffa kompisar här och där varenda vecka om inte det finns, om inte det finns tydligt strukturerat i ditt schema.
Nej,
som det här.
Jag älskar det så mycket. Åh, vad skönt. Det är så underbart när vi ses. Oh,
jag skulle säga att det var den enda anledningen till att vi från första början startade podden. Eller för att jag sa det, för att när vi sågs så tänkte jag så här, men det här samtalet, det är för bra för att wasta en gång om året bara. Det funkar inte. Det kommer inte funka. Vi måste hitta en anledning till att ses.
Ja.
Och det var ju en väldigt naturlig anledning eftersom det du och jag hade var samtalet.
Mm.
Du och jag hade inte kunnat säga så här, Men fan, vi börjar spela badminton varje torsdag.
Du, om vi hade en, alltså om man bara kan säga, om vi hade en liknande hobby som var så här, det här var det vi gjorde. För med 9 av 10 av mina andra vänner så har jag ju så. Att det är gå och gymma, gå på spa, gå och äta på den där restaurangen. Och, gå, och då är, funkar ju det för att de personerna träffar en gång i kvartalet max. Så då funkar det att åka till Hällasgården och basta, eller det funkar att göra ditt och datt liksom. För man ser dem så sällan. Men om du och jag hade haft, om du var så här, om detta hade skett 1995, where the podcast didn't exist, vad hade vi hittat då?
Nej, men jag tror att vi inte har hittat någonting. Och jag tror att vi hade glidit ifrån varandra. För att det är ju såklart ett problem att ha en relation där det enda man kan göra är att prata med varandra. Det låter ju på pappret som den perfekta relationen. Men som sagt, du måste ju ha ett sammanhang. Och, ja, och det finns inget sammanhang förutom vad jag kan komma på. Att vi skulle ha sökt oss till radio då i så fall.
Ja, men tror du att vi hade glidit från varandra? Det tror faktiskt inte jag. Inte för att liksom romantisera den här relationen för mycket. Men jag tänker att man passerar en viss ålder. Jag skulle säga typ vid 25. Det är de vänner man har då. De vännerna har man. Då skaffar man inte massa nya. Alltså, för, framför allt när din och min relation skapades ur ett givet sammanhang. Okej att jag sökt upp er och skulle liksom friend snatcha dig, eller vad säger man, ofrivilligt wingman, du blev en ofrivillig wingman liksom. Mm. Så oavsett det så bodde vi i en relativt liten stad och vi gick på samma gymnasium, så our path will cross liksom. Vi hade träffats ändå och blivit vänner.
Ja.
Och då hade vi det sammanhanget. Men jag menar att när man efter gymnasiet och kanske fram uppåt 25-årsåldern fortfarande väljer att ses och inte ses för att prata om så här, gud, kommer du ihåg när vi gick på gymnasiet, vet? För det finns ju sådana vänner som man bara försöker blåsa liv i någonting.
Ja, men de tycker jag att man bara ska ta bort.
Men kan du ha nya vänner från det att du är 25 tills att du... Kan du få en ny vän vid 25 års ålder som du sen gör av med vid 27 års ålder?
Absolut. Men det beror på hur... Jag skulle ju aldrig söka upp en ny vänskap.
Du, då kommer min fråga. Åh gud, varför inte jag frågar dig det här? Det här är så jävla nyfiken över. Jag däremot söker upp nya vänskaper väldigt ofta. För att jag har ett genuint människointresse till skillnad från liksom, några av mina bästa vänner. Och kanske till skillnad från min absolut allra bästa vän, Wikner och Ren.
Jag älskar människor.
Ja, ja, men du har ju inte ett genuint människointresse.
From afar.
Du älskar människor from afar. I like them close up. Så jag söker nya människor hela tiden. Och då är en sak jag tänker på att... De här vännerna inom situationstecken följer också en ganska tydlig homogen ram. Det är i regel alltid liksom guys in their early 20s, could be hockey player, could also be football players, never mind, du vet. Och då kan jag alltid förlita mig på min homosexualitet, att söka upp dem eller ta kontakt med dem eller börja umgås funkar ju utifrån att jag är homosexuell. Men hur skulle en straight... Hur byter straighta killar nummer?
Ja, men det är omöjligt. Det är helt omöjligt. Jag kan ju inte sitta på biblioteket i Stockholm. Men till exempel. Ja. Jag kan ju inte sitta på biblioteket i Stockholm och sen så knacka någon på axeln och fråga, vad läser du för någonting?
Nej, för då hade folk tänkt...
Creep.
Crazy person.
Ja, insane.
Jo, men ponera den här situationen då. Ni är på en av sommarens många kräftskivor, du och din fru. Och någon av hennes lite ytligare bekantskaper, så att det inte är nära vän till Johanna utan en halvnära vän till Johanna, har med sig sin pojkvän. That you really like. Du klickar verkligen på honom. Fy fan, vilken härlig kille. Vet du då så här, one night only,
ja, det blir one night stand. I ever had. Det blir one night stand friend. Det har hänt mig hur många gånger som helst.
Du kan inte ta kontakt med honom.
Nej, aldrig. Och jag älskar one night stand friends också.
Ja, men det, för, vet du vad? Det är
for tonight we're best friends. Mm. Det är superhärligt. Men då finns det bestämt i tystnad mellan oss två att det här är a one night stand friend. Vi kommer inte vara vänner sen. Det vi har är här och nu. Och i här och nu är vi bästa kompisar. Och det är inga konstigheter alls. Ja, men, vi njuter av det.
Ja, men om,
vi njuter av våran vänskap, ja, men vi sätter ju in den i en tryckkokare så att den tar ju slut när vi säger hej då när kvällen är över.
Och vet du vad, det ska jag säga, det håller jag med om. Alltså några av de roligaste personerna man träffar man ju på krogen, för man står och snackar med dem och vet att vi kommer aldrig mer att ses. Så att ändligheten i vänskapsrelationerna är ju också det som gör att man tycker att det är spännande. Men om det nu, förlåt att jag håller mig kvar med det här, om det här är en person som ändå hänger kvar lite hos dig. Du tycker att han är jävligt rolig. Alltså den här killen skulle jag ha kul med. Och han sen, låt säga 2-3 dagar efter festen, har addat dig på Facebook. Tänker du bara då, crazy person or homosexual?
Ja, det blir friend request pending. Så att säga.
Ja, men det måste ju vara din absoluta skräck också. För du vet att det finns en chans att du om ett halvår vid en glöggfest, if she's still together with him, kommer skriva på honom igen. Har då den här friend requesten legat och hängt, så finns ju riktigt han kommer säga, du, jag la till dig på Facebook.
Men jag använder inte Facebook. Säger jag då.
Du säger det då?
Ja.
Because you don't.
I don't. It's an old man's game. Och jag känner mig ung.
True.
Så säger jag.
True. Men jag är ändå så fascinerad över den. För att så fort jag får en ny killkompis så finns alltid det. Dolphy or not för dem. För det verkar, alltså du vet, they judge the gays. Liksom att bögar vill ligga med alla. Och det är snarare till min favör att de tror att jag vill ligga med dem. Mm. För då kan man komma nära dem fort. Då blir det inte konstigt. Då tror de att ja, men han vill ju ligga. Du vet. Sen kan det bli lite konstigt när de inser när han vill inte ligga. Och de ska ta beslut så här, jaha. Oj, vad, du vet. Men homosexualiteten är alltid närvarande.
Ja, det är hela nyckeln.
Och då tänker jag så här, men hur fan gör straighta killar? Och får de inga nya vänner?
Nej, det är världens mest ensamma människor.
Ja, det är därför de har kvar sina lumparpooler. För så fort de har satt sig ihop i ett sammanhang där de har fått vänner, you better fucking stick to those friends, because they be the only friends you have.
Ja, och där kan vi också säga så här, att straighta män som aldrig skaffar sig en flickvän, det är världens mest ensamma människor. Och såklart, världens mest farliga människor också.
Det är ju en yxmördare in making. Det är någon som bara sitter och väntar.
Nej, men det händer.
I'm just waiting to
pop. Jag lovar att det händer bra killar.
Att de blir yxmördare mot sin vilja.
Nej, att de aldrig träffar en tjej. Att de har bara otur.
Men skulle man inte... Tycker man inte att en single kille in his liksom late 30s är värre än en single tjej in his...
Ja, absolut.
En single tjej i över 30-årsåldern tänker man ju bara, oh, bitch is picky, du vet.
Ja, precis.
Single kill i 30-årsåldern skulle man bara tänka, something is terribly, terribly wrong. Or he just haven't opened the closet.
Kan vara. Men man tänker också så här att man tycker synd om honom. Mm. För att jag tror att i många fall kan det också bara vara ren otur. Jag fattar inte egentligen att så många straighta killar, för jag känner dem, jag vet hur de fungerar, att de lyckas ta sig in i relationer med kvinnor. Jag vet inte hur det går till. Jag har så många gånger bevittnat män som står där och skakar och inte vet vad de ska göra och inte vet. De blir så osäkra så att de bara backar tillbaks in i tryggheten av att vara bara med sig själv.
Men blir du inte ännu mer konfunderad över vad kvinnorna ska med de där männen till då? Tänker du inte så här, what can that woman possibly see in him? Vad ska hon med den där killen till?
Ja.
Men du har ju också en övertro på kvinnor, eller en överkärlek till kvinnor. Alltså, if gays and women rule the world, it'll all be a better place. Which is true. Men du måste ju tänka då så här, ja, men, varför är hon tillsammans med honom?
Men jag tror att den dagen då kvinnor väldigt enkelt, väldigt, väldigt enkelt kan skaffa barn, fortplanta sig, utan hjälp av mannen, så kommer den straighta kvinnan dö ut.
Straighta mannen?
Nej,
den straighta kvinnan
kommer dö ut.
They will all be lesbians.
Nej, men den kommer dö ut.
Ja, men menar du att kvinnor inte har någon som helst sexualdrift?
Jo.
Men inte nödvändigtvis a man included i det.
Nej, och en sexualdrift behöver ju inte betyda att du måste leva tillsammans med en straight man, såklart.
Nej, det är sant.
Absolut inte. Jag tror att när det blir lika enkelt, och det kommer ju ske, så kommer tvåsamheten dö ut. Och inte på grund av att det är ett omodernt sätt att leva tillsammans som man och kvinna, utan för att kvinnorna kommer inte ha någon... Se någon poäng. Du kommer se på det nyktert och förstå att det finns ingen poäng med att dela mitt liv med den här personen. Det finns ingen poäng med det.
Mm.
Men just nu är driften att fortplanta sig, att få människan att leva vidare, så pass stark att den tar över. För att how else do I do it? För att du går inte så långt att du drar till Danmark. Det gör du ju inte. Och fixar det själv. Så
nej, jag bara, vad ska man göra i Danmark?
You know what's happening in Denmark. Det är för mäckigt. Det är för mäckigt. Samma dag, det blir lika enkelt. De kommer dö ut. It's over. Goodbye guys. Och det kommer bli riktigt farligt.
Nej, vet du vad? That will be fucking haven for the homosexuals.
Det är då de tar över, på riktigt.
Nej, men det är då också den straighta mannen turn gay. To the dark side.
Jag tror att det är precis, för det är då också den straighta mannen dör ut. Det börjar med att den straighta kvinnan dör ut. Mm. Hon finns inte längre. Vilket leder till, i förlängningen, att den straighta mannen också kommer dö ut.
För att jag tror
att
kvinnor har ett mycket mer fysisk relation till varandra otvunget. Men för en kvinna att go all in lesbian liksom, är ett mycket större steg än för en man att bara I can have sex with a guy. I don't mind. I mind that people would judge me. Alltså, det de är oroliga för ju hela tiden. Alltså, om man tänker på de heterokillarna som jag lägger med, så är ju, de är inte särskilt brydda av det de har gjort. Men mellan oss två, oron finns ju att det ska komma in en tredje betraktare och tycka något om det.
Och vet du, en sak också som är väldigt, väldigt viktig att poängtera. Det män är, framför allt annat som man ofta glömmer, det är att de är lata.
Ja, det tror jag inte man glömmer.
De är väldigt, jo men man glömmer, för det är viktigt. Ja. Jag tror att det är så här, att om en man skulle växa upp i en liten, liten by i Norrland med bara män, och närmsta kvinnor fanns i en stad 15 mil bort, så skulle de straighta männen, som var på riktigt straighta, skulle de bli bögar på grund av lathet.
Men det var så,
för latheten hos mannen, det är den största, det är större än, och starkare än sexualdriften.
Det måste betyda att idag finns en hel del ofrivilligt homosexuella män i norrländsk glesbygd. Kanske därför jag är så populär i norrländsk glesbygd. Fast i och för sig, där finns det ju regel också. One or two women.
Och där, hela den här tesen som vi diskuterar nu, den bevisas ju nu av det faktum att latheten är en så stark kraft i mannen. Mm. För att när den straighta kvinnan dör ut och inte finns längre, så kommer det vara för jobbigt för mannen att på något sätt hitta då de här fåtal eventuella kvinnorna som finns kvar. Och motsatsen kommer ju vara då att kunna gå rakt in till de öppna armarna som bögarna håller ut.
Mm.
För det är motsatsen till lat. Det är så
not only open arms though.
Everything open.
Everything is
24/7.
Wide open 24/7. You just come knocking at my door. Vi kanske ska släppa det och bara säga någonting om Indien. Eftersom jag tänker
säg att allt om Indien. Jag är superpeppad på att veta allt.
Är det så? Nej, men vet du vad?
Så spännande.
Jag orkar inte berätta så här. Jag har varit så här kort kan man säga. Jag var inne i ett fruktansvärt intermezzo som färgade såklart den här Indienresan. I screwed it up. Jag hade inte med mig ett valid visa. This is my advice to everyone.
Vad var det du inte fyllde i?
Nej, men jag hade
I'm
inte
gay.
Nej, men typ, jag hade typ inte ens med. Alltså det var jag orkar inte säga vad jag hade gjort. Alltså det var katastrof. Istället för att ha med mig ett visa hade jag med mig själva applikations... Alltså jag hade med mig själva de ifyllda papperna, inte visat.
Du hade aldrig tryckt på send?
Nej, jag hade med mig the application form, men inte send. So I didn't have the certificate.
Men spännande ändå, för det känns som att du skulle kunna snacka dig in i Indien.
Which I did.
Oh, you did?
It took me 24 hours, but I did. Och det var ett fruktansvärt hassle som inte var denna nåde. Vilket också resulterade i att modern tids mest passionerade kärleksrelation fick sig en supertörn. Den var på väg att ta slut. Men nu är vi tillbaka på ruta ett och vi har mötts på mitten och vi tar det från där. Och
nu pratar du inte om Faro och Indien.
Nej, nu pratar jag om Faro och Zedoytico Lufthansa. Men nu har Lufthansa blåste mig på massa pengar, kan man säga.
You bitch.
Ja, men alltså jag var så jävla kränkt. Alltså jag var inte bara kränkt över att jag blev av med 32 000. Jag var kränkt för att det var fucking Lufthansa som blåste mig på de där pengarna. Men, jag ska poängtera. Lufthansa har liksom gått, vad säger man, tagit sin del av kakan. Eller vad säger man? Att de har gjort liksom...
De har betalt dig pengar.
Nej, jag ska inte säga att det bara... Nej, det var inte det som var det viktigaste. Men... De har rent åt sig själva. And I still love ich leben Deutschland. It's a Deutsche Lufthansa. There is no better way to fly than the Deutsche Lufthansa. Så nu är vi över det. Men det här kostade ju mig också dels tid i Indien, men sen också färgade ju det hela formen av Indien. Indien kan kort och gott beskrivas som att kastas in i en torktumlare. Det går inte att förbereda sig på Indien om man inte varit där. Det är helt fantastiskt, helt fruktansvärt, helt underbart och helt vansinnigt på samma gång. Och det spännande var ju att jag var flykting. Alltså eftersom jag inte hade ett visa så var jag ju flykting, ska jag säga nu, i 24 timmar med ett fungerande pass, med en telefon och ett visakort. Så att,
det låter som en TV4-produktion.
Kind of a VIP, liksom refugee.
VIP refugee. Med Faro på TV4.
Varför har jag inte pitchat in det här? Wanna try VIP refugee? Men jag ska säga att när jag satt på, för det här, det jag hade sett fram emot, det var att flyga Frankfurt, Mumbai, Mitze Deutsche Lufthansa first class. Det blev coach class med Air India istället.
Ouch.
Stockholm. Nej, Frankfurt, New Delhi, Chennai, Mandaras, Coimbatore. I saw it all. I saw the whole of India. Och eftersom jag var i händerna då på indisk authority liksom, och I screwed it up, så fick jag två uppenbarelser. Dels, you get away with murder if you're happy and smile. Alltså är du glad och inte, för det man gör när man hamnar i en sån här situation är att man börjar tjafsa. Och tjafsa med säkerhetskontroller och immigration, det är det bästa de vet. Over here, sir, we got a tjafsare. You come over here, du vet. Och de gillar ju att få sätta dit folk som tjafsar. Så jag fick bara le och vara glad och finna mig i det där vansinniga systemet. Och sen tänkte jag faktiskt på så här. Du och jag kan inte, i vår vilda, if you're a racist or not, if you vote for Sverigedemokraterna or not, vi kan inte i vår vildaste fantasi föreställa oss hur det är att vara flykting. Alltså är det att jag kom till ett land som jag egentligen inte ville vara i, och de ville egentligen inte ha mig där. Jag pratade engelska, de pratade engelska. Tänk dig att komma och inte kunna språket, inte ha några papper, inte ha några pengar och inte ha liksom en telefon. Let it sink in. Apart from that, så var, du hade ju tyckt att Indien var väldigt speciellt. För framförallt så var indiska män vansinnigt kåta. Alltså de har ju en sån suppressed sexualitet så att de var, vad jag än var. Och de tyckte också att jag såg helt vansinnigt ut. Alltså de trodde att det var,
men
så
det kan jag förstå.
Hark the herald
du är ju motsatsen till en indisk man.
Jo, men de tyckte också att jag var fruktansvärt snygg. Jag har aldrig någonsin känt
det. Opposites attract, man.
Det kom in som en så här 2 meter lång amazon i deras värld. Det här har de sett på en så här porrteckning typ i lera. Har de sett en gång till. När jag kom till säkerhetskontrollen i Chennai, vid det här laget hade jag flygit ganska mycket inrikes med Air India, så var jag den enda västerländska på hela jävla flygplatsen typ. Mm. Och i säkerhetskontrollen. Och då ser man så här, you come with me to special rooms här. Och jag tänkte bara, nu blir det plasthandskar röven. Och du vet, det får vara så. I don't mind. Det får vara så. Men det här är alltid Lufthansas fel. Alltså det var så jag kände det då. Och så tar han in mig till special room. Och så hämtar han alla sina kollegor. Så jag tänker bara, they're gonna take turns. Här blir jag gangbangad i Chennai. Och jag kan inte göra något. Jag får bara,
were you aroused?
I wasn't aroused because they're not really my cup of tea. Nej, alltså de nej. Är inte...
Var, i vilket land i världen hade du helst velat att den här situationen uppstod?
Hade jag hamnat Finland. I passkontrollen i Tjeckien, i Prag, och de hade bara, you come to special room there, I have a colleague, 20-25 years old. Jag bara, no guys, stop it! Who's gonna start?
Ja, men det är enkelt då. Nästa gång du ska till Tjeckien, glöm passet.
Ja, ja, gud. Alltså du vet, jag kommer vara en enda
tjeckisk. Det har vi en till TV4-serie.
Come dump.
Med Faro och Grop på TV4.
Refugee come dump. Men i alla fall då så hämtade han alla sina kollegor. Och då, fast då var jag så jag var så jävla utmattad i huvudet. Så jag orkar inte ens reagera. Jag bara, jaha, nu ska jag ta mig naken. Och, ja, du vet, det är som det är. Liksom. Mm. Men han bara, can we take picture with you? You look like prince from fairy tale. Jag bara, och det var en helt surrealistisk situation att ställa upp sig med dem en och en och ta en selfie. Liksom bara, prins från fairy tale, very, very beautiful. Du vet. Sen när jag kom till Coimbatore där då vi var med Dior. Mm. Så det jag reagerade först på, det var att alla män var så jävla kåta. Men de är ju också väldigt feminina. Så de är ju liksom inte så här, det var så sjukt för att jag kände mig också väldigt trygg. Det var mest som att de så här, så fort de såg en så började de så här ta sig på kuken och stod och liksom så här, typ smekte sitt halvhårda stånd. Which I didn't mind. Jag kände mig inte sexuellt trakasserad. Jag kände mig sexuellt uppskattad i Indien. Och man ser väldigt lite kvinnor. Och sen är det helt hysteriskt. Alltså det går inte att beskriva. Det är en galenskap bortom all vett och sans.
Men på många sätt...
Folk kör i 400 riktningar samtidigt.
Det också. På många sätt så beskriver ju... Känns det som att du beskriver Faro Groths drömvärld.
Ja.
Folk kör som galningar.
Ja.
Du sant. Går som en drottning.
Sant.
Men stannar upp och tar på sig själva när du går förbi.
Sant. Men
I mean, det finns alltid far och grod heaven.
Absolut, men det finns alltid något ont som har det finns alltid något gott som har något ont med sig. Och det är ett jag gillar inte när det är skitigt.
Nej.
Och det är ju fruktansvärt skitigt. Och jag gillar alltså så här, jag ska säga att jag gillar ju inte vansinne. Alltså jag gillar ju när det är tempo, men jag gillar inte jag gillar när saker är väldigt alltså, why do I love Germany? Alltså in Frankfurt så är det som att där är allting bara the deutsche Frankfurt. Jag älskar Tyskland är så jävla precis. Indien var ju lite liksom kackadullu. Alltså det var liksom, det fanns inte något system överhuvudtaget. Och de har en arbetslinje där så här 42 miljoner människor ska ha ett jobb. Så ska en kolla på ditt boardingkort. Då är det också 40 personer som till som ska kolla på ditt boardingkort samtidigt. Alltså det går inte att frågasätta varför de ska kolla på det där viset. Men en annan epiphany som jag fick när jag var där var att jag satt och tänkte för mig själv, vi åkte ju dit också refugee VIP style since I was there with Dior, så hade vi privata chaufförer åkt runt, men vi besökte också liksom blommarknader med genuina indiska grejer. Mm. Och en tanke som jag fick direkt var att de är så himla lyckliga. Alltså de har en sån här genuin profound glädje i sig som inte, alltså nu generaliserar jag hårt, men thailändare eller asiater har ju också någon sorts men mer underkuvad liksom så här att de ska plisa det hela tiden bara hallå så beautiful så you like it so you want to come that du vet här var det mer så här i den här vansinniga galenskapen liksom så var folk lugna och glada och jag tänkte så här, de har en helt annan state of happiness som vi aldrig kommer komma åt.
Jag tror att det har att göra med att de lever i en egen värld. Det gör ju inte vi.
Nej,
vi lever ju i en stor värld.
Men vet du vad?
En liten del av en stor värld. De lever ju i en egen värld. Jag hade också älskat det. Tänk dig vad lyckliga du och jag skulle vara om vi inte visste om någonting annat än Stockholm.
Nej men gud, ja. Nej men gud, ja.
Alltså, det var vår värld.
Vet du vad? Precis innan vi kom hit så fick jag en till epiphany precis kring den där grejen. För exakt det du säger är 100% rätt. Jag har inte tänkt på det, men nu när du säger det, du ger ju mig uppenbara sig. Att det är precis det handlar om. Deras värld är så liten. För det första kommer du och jag aldrig behöva överleva. Vi kommer aldrig behöva leva för att överleva. Utan vi måste fylla våra rätt meningslösa liv med massa betydelse som livet egentligen inte har. Sen peppras vi med intryck som vi ska ta ställning till hela tiden. Som de ska ta ställning till att sätta sig på liksom sin träcykel typ, eller gå en mil till den där blommarknaden, lägga upp sina blommor och stå där i trampad lera, sälja lite blommor, käka en skålris, promenera hem. Du vet.
Ja, och det är också enkelt att tänka så här då, men det är väl inga problem. Det är bara att jag och Faro drar. Du och jag flyttar till Indien.
Ja, och det hade
vi drar till Norrland. Längst upp, ja. I en liten, liten, liten by. Och sen så lever vi så enkelt som vi bara kan. Men det går inte om du redan har sett det här. Det är ett gift. Vi är redan förstörda.
Ja, men vet du vad?
We're fucked for life.
Det är också det äckligaste jag vet. Folk som åker till Indien för någon sorts så här självuppfyllande profetia. Bara, jag började meditera i Indien. Jag åkte på en meditationsresa. Man bara, bla bla bla. You're still as fucked up as I am. And it's no way to stop. And you just gotta work with it. Den uppenbarelse som jag fick precis innan vi såg. När det här blev så tydligt för mig. Jag såg ditt nyhetsmorgonklipp. Liksom, och det du pratade om Christian. Och så var jag i det. Liksom, och var väldigt berörd av det. Liksom så här. Shit, vad tungt för dig. Det är vilken svår grej att göra att sitta där och prata utan att det ska bli liksom för floskligt. Men samtidigt vill jag berätta din historia och berätta på ett sätt och berätta Christians historia framförallt. Det var ju det som kanske var det mest väsentliga. Mm. Och så sekunden efter det klippet är slut liksom, så fortsätter ju Facebookflödet, för det kommer mitt Facebookflöde och jag såg hela med såget med klipp. Och då kommer alla andra klipp till det här. Så här skalar du ett äpple på 1,9 sekunder. Jag bara, ska man lägga tid på att lära sig att skala ett äpple på 1,9 sekunder? Alltså det är ett tal om att vi har ett desperat behov av att fylla våra ganska meningslösa liv med helt vansinniga grejer. Och det är också så här, det här konstanta pepprandet och intrycket och uppkopplingen och mail och chatt och Instagram och Facebookflöden och det. För jag tänkte på Indien, de är inte stressade. De kommer inte bli utbrända. Jag tror psykisk ohälsa inte är särskilt stort i Indien. Jag tror att missbruksproblem inte är lika stort i Indien som det är i västvärlden.
Nej, men precis. För att de kör ju sin bil som det var menat att man skulle köra den, så ja, att säga. Och det gör ju inte vi. Men det är inte ditt och mitt fel.
Nej!
För att vi har inget val.
Ja, däremot tror jag att det är en jävla utmaning när du börjar kämpa emot det. När du börjar bli den här personen som skaffar dreads och åker till Indien.
Ja, men det går inte. Det går inte.
Men du vet vilken typ jag snackar om.
Ja, jag vet.
De är ju mest fucked up.
Ja, det går inte. Det går inte.
Do not become a vegetarian.
You're doomed.
You're doomed.
Och du kan ju embrace att du är doomed, såklart.
Ja.
Men det är väldigt enkelt för oss att titta på dem i Indien, som vi säger.
Ja.
Och se ner på dem och tycka synd om dem. När det egentligen är tvärtom.
För jag tänkte precis tvärtom.
Ja, du tänkte precis tvärtom.
Oh, gud, they have something I will never get. True. För jag upplevde
one of a kinder.
Jag upplevde inte för 5 sekunder att jag var i den här konstruktionen. Att bara, gud vilken misär. Stackarna. Åh, om jag hade haft med mig lite gos i jag kunde ge till barnen. Du vet det. Ingenting sånt charity. Jag bara, pff. You have
lucky
something
you
I don't
guys.
Have. Lucky you. You're the lucky ones, huh? Du vet. Skrek jag från min svarta Mercedes med tonade rutor. You lucky bastards!
Samtidigt som de såg och tog på sig själva.
Exakt. Det var också en sak jag tänkte på. Vet du vad det saknade mest in i när de hade bott där?
Nej.
Porr.
Ja, det är dåligt wifi.
Jag tror inte att de har porr. Jag tror inte att, men jag tror inte liksom,
det behövs
har de dåligt wifi så har de i relation, alltså i regel ingen dator ändå.
Nej. Men då behöver vi inte porr. Kan du tänka dig det?
Att inte behöva porr?
Ja.
Men jag ska inte säga att jag behöver på det. I just like it.
Exakt. Och det kan du säga om allt i ditt liv.
Jag ska, ja.
Du ska bara säga det. Jag är inte säker på att jag behöver det. But I like it. Det är djävulen.
Åh gud, jag älskar det. Det är djävulen, Faro. Det är han som pratar. Du tror att du bara tycker det är kul att kolla på porr. Men det är djävulen.
Nej, inte porr per se.
Nej, men alltså,
allt du gillar.
Allt man gillar är. Men vadå, jag gillar ju dig.
Det är satan.
Jag gillar dig. Betyder det då att du är satan?
Ja. Du behöver inte mig.
Nej! Men jag tror...
Egentligen.
Nej, jag vet.
Men jag, är bara allt, jag är bara ett överflöd. För dig är jag ett överflöd.
Gud, du är mer än ett överflöd, om du frågar mig. Ooks! Men vadå, jag ber inte att det behöver vara något fel.
Nej.
Alltså, man kommer ju fortfarande att saker... Jag tror inte att man når ett högre nirvana om man tar bort allt man gillar.
Det är det jag har sagt hela tiden. Det går inte. Tvärtom. Nej. Mer, jag vill ha mer. Mer, ge mig mer. För jag är ett barn av det livet som jag fick.
Tror du att jag hade varit lyckligare om jag fick mer Viktor och mer porr i mitt liv?
Det är klart att du hade. Jag tror att du hade varit...
Men då, är det som att du besudlar mig då? Den ultimata lyckan för mig, det hade ju varit ett your dick pic. Alltså, du hade sänt mer dick pic. Du besudlar ju med den ultimata lyckan då. Är det så
det är
snällt?
Inte den ultimata...
Är det så snällt att vara bästa vän och
göra
så?
Nej, vet du varför? För att du hade bara velat ha mer. Send another one.
Nej,
problemet
med dickpick, once you get one, you don't want another. Då vill du ha en annan persons dickpick. Alltså,
ja,
du vill
förstår
ju...
vad jag menar.
Ja, jag förstår.
Ja, okay, exakt. Du vill ha en annan person.
Ja.
Du blir aldrig nöjd. Vet du, att leva som svensk, det är som att vara kokainist.
Ja.
I'm just another line.
100%.
Just another line, and I'll be fine. Men du kommer hela tiden vilja ha en till, Lina. Och det, vi är fast i det här missbruket.
Mm.
Vi kan inte ta oss ur det. Vi kan inte fixa dreads och dra till Norrland.
Nej, men och därför tror jag inte att vi ska göra det heller.
Nej, det är klart att vi inte ska.
Jag tror att så fort man börjar göra
det... Det enda man kan göra är att fortsätta. Bara fortsätta knarka. Mer. mer. Överflöd. Ännu mer. Och det är det som jag gillar med dig också.
Ge mig ett pornografiskt överflöd.
För du lever ju i ett överflöd.
Ja. Jag gör ju verkligen det.
Och det tror jag är helt rätt.
Ja.
För det är, som sagt, det är inte ditt fel. Ingen kan pissa på dig för att du gör det, för det är inte ditt fel.
Och vet du vad jag tänkte också? Då ska jag tänka en annan sak. Jag ska säga en annan sak angående det här med överflöd och en epiphany som jag fick. Att när, nu har jag tagit, ska också ni lyssnare och du vet att jag har dragit en extremt kort version av det här intermessot med visat. Det var ju ett absolut här, det är nog kanske det värsta jag någonsin har varit med om. Men ganska fort gick jag från total depravering, alltså totalt knäckt över den här situationen, till att säga okej, nu har du två val. Antingen var knäckt över det här eller you can just make it work. Och då tänkte jag så här, för att det här ska funka så måste jag göra allting som står i min makt för att det här ska funka. Och då måste jag rely on other people. Och när helvetet hopar sig, the angels appear. För det finns ju ingenting som folk älskar så mycket och förenar så mycket som att tillsammans sätta dit authorities. Liksom. Mm. Jag har till exempel Masoud, en kille som jobbade i någon sorts så här, telefonbutik på flygplatsen i Frankfurt. Så, this goes out to you, Masoud. Alltså han stod och hjälpte mig i 2 timmar att fylla i ett nytt sånt där jävla visa. Och gick inte att låna en dator på Frankfurt flygplats. Han gjorde det från sin jobbdator, han fick absolut inte göra det. Men i kampen om att sätta dit liksom, vad säger man på svenska?
Fuck the system.
Fuck the system. Du vet, det var så många som var emot det där.
Fan, man älskar ändå flygplatser. Den världen skulle man ju kunna leva i.
Ja, och vet du vad? När jag var där då i den där misären, för tillbringade sammanlagt 24 timmar på Frankfurt flygplats, including att jag sov på ett hotell på Frankfurt flygplats, men det var mycket gå runt på flygplatsen, så blev jag som en del, jag blev som en symbios med flygplatsen. Det var som att folk, jag började känna igen folk började nicka in, känna, det var inte så här liksom, åh hej på dig, utan det var så här, okej, okay, we got something with the airport people. Och folk började snacka med det var så, vet, jag tänkte, jag ska fan åka ut till Arlanda. Nu är ju Arlanda fis i rymden i jämförelse med, alltså det är lite som att gå på O'Leary's i Borlänge mot
att, du vet att det finns bar hopping.
Ja.
Du och jag borde ju göra airport hopping.
Ja, och hänga på flygplatsen.
Ja, men bara hoppar.
Jag älskar flygplatsen. Vet du vad jag älskar också? Det finns inget dygn.
Det finns ingenting.
Nej men det, alltså flygplatsen är ju,
ja, jag vet, det finns
up
ingenting.
And running, whether it's 4 o'clock in the morning eller om det är så här klockan 00:30 på natten, så är det fortfarande up and running, ja. Som att ingenting försik.
Det finns ingen tid.
Älskar det.
Det är nuet.
Jag vill att
flygplatsen är nuet.
Ja.
Så att airport hopping tror jag är en skitbra idé. En bra affärsidé också. Du skulle kunna vara the hostess. Of the mostest of airport hopping.
Och sen så vi verkligen hoppas nu att TV4 lyssnar på det här, för de kommer få så mycket nya program. Lägg ner Let's Dance. Lägg ner Så mycket bättre. Här har vi alltså European Calm Dump, Refugee VIP, airport hopping. Det här har de ju hela sitt programtablå för 2018.
Nej. En ny kanal. Det är det de har.
We're aiming high. Får jag ett experiment på dig?
Mm.
Jag vill ändå tro att jag kommer kunna påverka dig. Nu ska vi göra ett psykiskt experiment här. Titta på mig i 10 sekunder. Bara rakt på mig i 10 sekunder hela tiden nu.
Okej.
Okay. Nu har du gjort det. Nu ska du sätta dig skönt och bekvämt i din crazy chair. Och så ska du luta dig tillbaka. Blunda. Och så ska du bara lyssna på mig nu. Och så efter det här, det jag har gjort nu, så ska du gradera din känsla från 1 till 5. Där 1 är en väldigt dålig känsla och 5 är en väldigt positiv känsla. Okej?
Okay? Okej.
Okay. Är du beredd?
Mm.
Självklart kan ni lyssna och göra samma sak. Det finns en stad, ett hockeylag, Skellefteå IK. Vi klär i svart med ränder på, Skellefteå IK.
Jag är klar.
1 till 5.
Va, 100% obehag.
Ja, 500% behag.
1.
Nej! Är det så? Känner du sånt? Jag, nej! Varför då?
För att jag var tvungen att blunda.
Om du hade fått titta, då hade du känt åtminstone 2.
Nej, då hade det varit uppe på 4-5, tror jag. Men nu du...
Nu tog du ifrån...
Ja, men du tog bort en väldigt stor del av dig själv. För att det är det här jag försökt förklara.
Ja, men jag vill att du skulle känna in sammanhörigheten i ett lag. Jag tänkte att med ditt hat för sport, ditt hat för manssport, så tänkte jag att jag kanske kunde bli kanalen.
Ja, men då måste jag titta.
Ja, just det.
Plus att du sjöng med en märklig sångröst.
Ja, jag
det
vet!
Det lät som dig.
Nej,
du förstörde allt. Du bad mig blunda så jag inte såg dig. Du bytte röst.
Vad fan är den där rösten? Vad fan var det? Var kom den ifrån?
För det där var inte Faro.
Nej, jag vet inte. Usch, vad obehagligt. Jag kanske blev övertagen av en makt. Nej, för jag tänkte...
Jävlar.
Jag satt i bilen från Hälsingland idag. Och så liksom blev jag så himla inne i Skellefteå som vanligt. Jag älskar Skellefteå. Alltså det finns 2 stora kärlekar i mitt liv. Och det är Lufthansa och Skellefteå. Och då tänkte jag så här, men det kanske är jag som ska hjälpa Viktor över den där gränsen och börja acceptera, börja gilla lite grann i alla fall, kärleken till ett lag. Apparently it was not.
Nej, men jag älskar ju sport också.
Nej, men vad fan!
Nej, men jag gör det. Nu, alltså, kommer jag in...
Har du blivit galen? Du hatar ju sport.
Nej, jag är både där och inte där. För att jag har ju, det jag har gjort är att jag har tagit ett kliv bakåt. Som jag pratat om tidigare. Så att jag ser det med andra ögon. Men jag kan ju, när jag vill, ta ett kliv framåt. Absolut, jag har varit där förut. Jag vet exakt hur det är. Jag kan gå in i en hockeyhall och älska det med hela mitt hjärta. Det kan jag göra. Men jag har gjort ett aktivt val att jag har tagit ett steg bakåt och jag tittar på det med andra ögon. Jag ser det för vad det är. Men när jag vill kan jag kliva in igen.
Men inte det lite grann, skulle man kunna likna det vid att se en skräckfilm? Att när du ser skräckfilmer så kan du antingen välja att se den och säga, ah, det där var en dålig effekt, eller det där kommer inte hända, det där händer inte i verkligheten. Eller så kan du välja att bara, oh my god, I'm haunted by a crazy clown.
Speaking of, jag vill se It med dig.
Jag var på premiären.
Nej, men då vill jag se den igen.
Ja, men jag ser den väldigt gärna.
Var
vet den
bra? Var den bra?
Den var fruktansvärt bra.
Ja.
Den var fruktansvärt bra. Alltså, Bill Skarsgård är ju vansinnigt bra faktiskt. Vilket också pisses me off. För man ville ju gärna att han skulle vara dålig.
Varför
så man
då?
Kunde, ja, men så man kunde skylla på att it's just because you're in the right family, du vet.
I like him.
I like him a lot. I like him in... Bitch is nice too, vilket jag också typ blir lite provocerad av. Jag har ju en väldigt, väldigt ytlig relation till Bill Skarsgård eftersom han har spelat film med Cissi Fors, den här I rymden finns inga känslor.
Mm.
Så träffades vi ganska mycket då under en period som var för typ 7-8 år sedan. Så det var också roligt. August sa så här, när vi var premiären så sa August så här, du är den enda kändisen som går fram till andra kändisar och frågar, känner du igen mig? Alltså som att så här, jag tar för givet att ingen vet vem jag är. För jag tänkte att jag vill inte gå fram till bilden och bara, men
hallå. Det är väl väldigt ödmjukt.
Ja!
Och helt sant också. Varför skulle han, det finns ju ingenting som säger att han skulle veta vem du är.
Jo, men vi har ju träffats och umgåtts liksom. Men det var så länge sedan jag tänkte att han kommer inte känna igen mig.
Kommer du ihåg mig kanske du sa?
Ja, så, eller, ja, men känner du igen mig sa jag nog. Eller kommer du ihåg mig?
Mm.
Det var inte så att jag bara, vet du vem jag är? Så var det inte.
Nej.
Utan det var så här, ja men, kommer du ihåg mig? Och han bara, ja gud vad kul att se dig. Och jag, då blev jag typ lite starstruck. Att jag bara, oj, no, han känner igen mig. Du vet. Men den var fruktansvärt bra. Sen tycker jag ju inte om när man give clowns a bad reputation.
Nej, jag vet.
I like clowns.
Men jag vill i alla fall se It.
Ja, och vet du vad? Den är absolut väl värd att se. Den var fruktansvärt bra.
Det var så länge sedan jag såg en skräckfilm på bio. Det ska vi göra.
Det ska vi göra.
Och vi kommer tillbaka
och
snart.
Vi ska också börja övningsköra med varandra. Det har jag lovat dig.
Ja, det har jag lovat mig.
Det ska jag. Men om Transportstyrelsen tillåter det fortfarande de som har sista ordet, så klaga inte på mig.
Nej, jag klagar aldrig på dig.
Vet du vad?
Nej.
Jag älskar dig.
Ja, oh, jag älskar dig också. Vi syns nästa gång vi ska spela in.
Ja, hej då!
Okej, hej!
Vid Centralplan väntar flyktbilen. En svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.